Du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.
Ständigt verkar han befinna sig på resa mellan Stockholmsförorten Årsta och gården i Dalarna. Och på samma sätt är hans skrivande också en ständig vandring längs med den slingrande väg som går från mjuk poesi till skarp politisk debatt. För sedan våren 1999 arbetar han som chefredaktör för den oberoende socialdemokratiska tidningen Dala-Demokraten, samtidigt som han är en av landets mest produktiva poeter och författare. Sen debuten 1981 har han skrivit mängder av böcker om allt från klassisk musik till hur mode och politik hör ihop. Men för den riktigt stora publiken är han kanske ändå mest känd som den stridbare vänsterdebattören med det yviga vita håret. Han som i tv-soffor och radiostudios utgör en tydlig radikal röst i det offentliga Sverige. Du lyssnar på 60 minuter med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Göran Greider.
Här ser vi de här röda knytnäverna som kommer ur jorden. Det är alltså rabarber. Rabarben är det mest fantastiska växt jag vet. Du kan använda den till allt möjligt. Den kan dyka upp i Carl Larsson-målningar. Du har den överallt och den är det mest pålitliga av alla växter. Låt man bli skördare den så blir en tropisk siluett på den där. Alltså, på vilken rabarber den väljer.
Berätta bara, var är vi just nu?
Ja, vi befinner oss i byn Hagen som ligger längs Västerdalälven som flyter förbi strax bakom här. Här bor det kanske, nu vet jag inte, 150-200 personer. Och det ligger i Dala Floda som består av 7-8 byar. Dala Floda består av byar. När man åker förbi på riksvägen så är det bara en bensinmack och ett Ica. Väldigt bra Ica för sig. Jättebra Ica. Lanthandeln är liksom det viktigaste vi har. Det är liksom börshuset. 7-8 byar. Och det här ligger längs älven. Du ser, vi är omgivna av ekologiska jordbruk här. Bakom oss här på åkern så... Nu vet inte jag vad man ska säga, men förmodligen blir det morötter eller potatis. Eller morötter blir det säkert där, skulle jag tro.
Göran Greiders trädgård slumrar fortfarande så här i början av maj då vi ses. Växtligheten är ännu kal och gles. Ja, det enda som lyser här det är ett knippe färgsprakande plastblommor som står i ett hörn av odlingarna. Men Göran Greider tar fart längs med de slingrande stigarna mellan sovande äppelträd och snåriga syrenhäckar. Och snart har hans berättarglädje fått mig att förstå hur vidden av platsens prunkande växtlighet kan se ut. För snart är vårens nakna grenar förvandlade till en oas av blommande grönt.
Här kommer vi in i min, vad jag kallar min kinesiska avdelning av trädgården. Jag vet inte om du har sett det, men det är ganska mycket höjdskillnad i min trädgård. Det är djupa dalgångar och sen lite bergskedjor så här. Nu är det ingenting som blommar så det ser lite ösligt ut här, men det blir kungsljus, min favorit. Karlfeldts, vad heter det, Ex Libris för övrigt.
Ja, just
faktiskt, han var väldigt förtjust i kungsljus. Kineserna körde mycket med detta med miniatyrlandskap, alltså med öar, bergskedjor och sånt där. Och kineserna är ju... Jag menar, jag brukar tänka sig att europeerna bidrog med den klassiska musiken, kineserna bidrog med den finaste trädgårdskonsten. Det är liksom samma status på detta för mig. Så här kan vi gå. Ja, det är inte mycket. Där brukar jag ha lite skiffersten som ett på den här kullen där som...
Så kungsljusen, det är de där höga va?
Ja, det är, många tycker att det är ett ogräs alltså, nästan, men jag tycker de är väldigt fina. De är tvååriga. Första året blir bara några... gröna blad, sen andra år. Så du ser det så kvar. De här som reser sig upp där, ja, är från förra året.
Ja.
Och de kan bli jättehöga, ja, vissa somrar.
Ja.
Man behöver inte, fördel med dem, du behöver inte gödsla eller någonting. De växer i torr sand. Liksom.
Vi Vi avslutar vår trädgårdsvandring genom att slå oss ned på en av de två verandorna här på gården i byn Hagen, som alltså är en del av Dala-Floda i Gagnefs kommun. Vi sätter oss till rätta under det utskjutande taket och tittar ut mot bygatan som löper längs med tomtgränsen. Hagen är verkligen ingen stor by, men den är livaktig. Bland annat anordnas det på gräsplanen precis på andra sidan vägen. Ja, där anordnas det en stor jazzfestival varje sommar. Och hela Dala-Floda präglas av ett aktivt kulturliv. Själv hörde jag till exempel Göran Greider läsa Hjalmar Gullbergs text till Lars-Erik Larssons Förklädd Gud i Dala-Floda kyrka för något år sedan. Det var i samband med den anrika Komisommarfesten, en veckolång festival med tusentals besökare. En festival som arrangeras varje juli. Men trots att Göran Greider idag är en sån stark Dala-profil, så var vägen hit till den vackra gamla gården i Hagen, när den vägen var inte helt rak.
Hur hamnade jag i Dalarna? Ja, någonstans är det så att Dalarna hamnade i mig ganska tidigt, därför att jag har ju släkt som kommer från Arkhyttan, Stora Skev, Smedjebacken och så här. Och när jag var liten så var det ju en stridström av kusiner och så här som kom från Dalarna jämt till Vingåker och hälsade på. Och sen var vi uppe jämt där. Min mormor, liksom, det fattade man inte, tänkte man inte på då, men de pratade ju dalmål så här. Så att det har ju funnits där med Dalarna, kan man säga, hela tiden. Det är någonting med Dalarna och sommar när jag växte upp där, att man fick rödfärg på sig på något sätt på sommaren. Man var i Arkhyttan och gick på utedans och sådana grejer. Så att det har nog satt sig i mig något arketypiskt från Dalarna finns i mig där. Och det har jag alltid känt. Och sen var det ju en slump då att jag fick ett jobb på Dalademokraten i och för sig. Då, men jag blev glad när jag fick den frågan. För då hade jag också en stark längtan efter att komma bort från någon slags innerstadsvärld i Stockholm. För det kan, man kan verkligen, just där man går, ja, på 90-talet när man, jag skrev i DN där och man gick till jobbet, jag hade ett arbetsrum i Galag och i källaren där, spelade biljard med Martin Kellerman hela dagarna för övrigt. Så på vägen dit så mötte man ju de författare som man precis skulle recensera. Så här. Och det där, det är någonting nedbrytande, om man är känslig i alla fall, med detta.
Hur var, alltså, hur var ditt 80-tal när du var ung poet? Hur var den tiden?
Alltså jag växte upp i Vingåker, en liten ort som inte ens är en bruksort egentligen. I utkanten av Vingåker med skogen där. Jag brukade varje kväll titta på Andromeda-galaxen över, över tallarna. Så här. Den känslan. Puberteten exploderade. Jag skrev massa dikter. Jag bombarderade Bonniers förlag ibland med två manus om dagen. Så här, jag brukar säga att jag tröttade ut dem. Till slut så gav de ut min första diktsamling 1981. Där. De orkar inte hålla emot längre. Så att jag föddes väl som poet då, kan man säga, ändå i landsorten, landsbygden får man lov att säga. Och sen flyttade jag till Stockholm runt, vad det nu var, 1980 eller så här, och jobbade med massa olika saker. Och då märkte jag att det inträffade detta att hela mitt rotsystem var så pass lantligt. Så jag kunde liksom inte skriva några bra, när jag skrev dikter, de få dikter som blev bra där första åren i Stockholm var de som ändå på något sätt handlade om, det var enebackar, det var liksom äppel, alltså det var landsbygden. Så det var flera år innan jag fick in något språk som jag tyckte fungerade poetiskt i storstaden. Plus att det kändes som att flytta från, ja, då flyttade jag från Katrineholm, en liten större stad bredvid Vingåker. Det kändes som att flytta från vänstern till nyliberalismen. Det var en så här grundläggande känsla. Jag fick faktiskt en smärre chock, måste jag säga, över att sen man började på universitetet, man stötte på folk som gick och svängde sig med Robert Nozicks filosofi och den typen av böcker. Och plötsligt så, det var ju så här grundläggande, fruktansvärda upplevelser när man såg en dag, vad kan det vara, 1983-1984, 50 000 militanta småföretagare marscherade genom gatorna i protest mot löntagarfonderna. Alltså det var som att flytta, just skiftet 1980 där, 81, var ju ett världsskifte faktiskt. Och det syntes i Sverige, det syntes överallt. Eftersom jag alltid var intresserad av politik så Thatcher, Reagan och allt det här märkte man, jag tyckte jag märkte av det i mitt nervsystem på något sätt. En stor omsvängning i väderleken över en natt liksom. På sätt och vis är det min mest traumatiska upplevelse kan man säga. Jag menar ju på fullt allvar att jag har skrivit mot tidsandan i 30 års tid faktiskt. Det har jag faktiskt gjort alltså. De dikter jag skriver är snarare så att de har rötter i den episka synen på poesi. För mig är det Brecht, Pasolini, Sonja Åkesson, Walt Whitman eller vad som helst. Det är det som är viktigt. Det är därför att där finns en sorts bejakande av allt det goda i livet. Sådär. Och det har ju liksom krockat i fullständigt mot de här som kom på 80-talet och framförallt de postmoderna, poststrukturalistiska idéerna som jag tyckte var koko från början liksom, och fortfarande tycker. Nu har det ju muterat till någon sorts identitetspolitiskt vansinne också. Okej, det finns alltid, i varje radikal tanke finns alltid något bra, så här. Det tycker jag att jag gör.
Men varför tyckte du de var så galna då?
Ja, därför att plötsligt slutade man se var makten fanns i samhället. Alltså, jag minns någon märklig, om det var ett samtal jag hade med någon där som vi pratade om García Márquez, 100 år av ensamhet. Antingen har jag läst om det i någon tidning, någon som sa det, eller också satt jag på någon café och pratade med någon om det här. Jag tyckte att Márquez fantastiska skildringar var en skildring av Latinamerikas öppna ådror, kolonialism och allt sånt där. Men den här personen var enbart fascinerad av estetiken i 100 år av ensamhet. Okej, jag är också fascinerad av den, eller var på den. Jag har till och med, jag kan inledningen på ungefär på 100 år av ensamhet utan till så här.
Hur låter den?
Bra fråga. Många år senare inför exekutionspatrullen skulle överste Aureliano Buendia komma att tänka på den dag då hans far visade honom isen. Den meningen är ju helt otrolig. Jag förstår detta med estetiken, men samtidigt såg jag liksom hela tiden hur fokus flyttade från att prata om tredje världen, den fattiga världen, var den ekonomiska makten finns, klassklyftor och sånt. Allt det där fick flytta åt sidan för mycket mer av estetik alltså. Och det där är ju för sig en konflikt för mig, därför att jag är också verkligen estet i någon mening. Va? När jag håller på med trädgård så är jag mer intresserad av estetiken än nyttan egentligen. Och alla som sysslar någonting med litteratur är ju esteter, det går inte att komma ifrån. Eller vad som helst. Och det är för mig språket, det är det som avgör vilka horisonter vi har överhuvudtaget. Så att det är ju ingen lätt sak för mig heller. Men jag tyckte ju att ut ur offentligheten så rusade de där viktiga frågorna bort. Och det tyckte jag handlade mycket om det här med postmodernism, poststrukturalism, som jag tyckte var en spegelversion av nyliberalism. Alltså. Det finns inget centrum i världen som vi maktkritiker kan angripa. Och då blir det också meningslöst med politisk kamp. Va? Den känslan har jag haft ganska länge.
Hur väl passade du in då i 80-talets kulturliv i Stockholm när du kom?
Alltså där passade jag nog egentligen inte in så särskilt mycket. Jag träffade ju en del så här, om det går, Ulf Eriksson, poeten, Anja Edlund och så här. Men jag kände ju aldrig att de vindar som blåste i litteratur, det var liksom aldrig mina vindar, så jag var lite likgiltig för allt det där, måste jag säga. Även om sen blev jag började skriva i tidskrifter och sen började jag jobba, jag kommer inte ihåg, det måste vara 1989 som jag började skriva i Dagens Nyheter. Och då blev det väl också så att eftersom jag öste på med mina egentligen 68 års värderingar, jag tycker att den här vänsterradikala hållningen, den är så naturlig för mig, så jag öste på med den. Så då var väl en del äldre 68 typer som tyckte, wow, det här kanske, nu är det på gång någonting roligt. Sen är det alltid så att de flesta yngre är inte nyliberaler, de är radikaler sen födseln. Det är vi alla, vi föds som vänsterpartister och dör som kristdemokrater ungefär. Så att jag har ju alltid känt att det funnits det missnöje mot det bestående som har funnits. Det har jag känt att jag har kunnat skriva om, och jag har känt alltid sen jag började skriva i offentligheten, så att säga. Alltså inte diktsamling utan artiklar. Så har jag ständigt mött folk som tycker att jag gör rätt liksom, sådär, va? Man kan säga från, men jag har ju aldrig, vet du, jag har ju aldrig varit delar av några kotterier egentligen och sånt där överhuvudtaget. Alltså, jag går ju aldrig på kulturfester ens en gång. Man blir inbjuden, jag ljudböcker på Bonnier, man är inbjuden till Manila sådär, men jag tror jag har varit där kanske två gånger. Och det har varit helt meningslöst. Förr i tiden hade ju DN ganska fantastiska kulturfester. Och då när jag jobbade med Fanns Knutet där en gång i tiden, så då gick man ju på en del av dem där, men det var ju, alltså det liknade ju med någon sorts Nobelfest på något konstigt sätt. Arne Ruud stod där och tog i hand redaktörer från andra stora tidningar. Alltså, och dessutom, men det får man ju lov att säga på den tiden, om man tar Dagens Nyhets kulturredaktion runt, ja, 1990, så här, 91, 92, vilken stor redaktion det var. Alltså man, jag jobbade ju några perioder på själva redaktionen, och just där och att det var så överbefolkat. Det tyckte jag var bra då. Alltså man kunde ligga på en soffa och läsa en manus som har kommit in i ett par timmar. Så här. Och sen reste man sig upp och tog en kaffe med Marci Zaremba och gnöla lite så här. Och så plötsligt kom Lars Forssell införande med en stor brättad hatt så där, för att sälja någon fantastiskt tragisk dikt om ett barnbarns bortgång. Och det var, alla stannade upp, och ibland så var det inbjudna. Görge Konrad dök upp där för att hålla föredrag. Hälften av DN-medarbetarna satt och sov där, så här, känns det som. Den stilen. Mycket folk i stort pågående seminarium, får man lov att säga. Så var kulturredaktionerna, de stora, förr.
Det låter ju som ett paradis.
Ja, det, på många sätt var det ju paradis. Så där ska det ju vara egentligen. Numera är det ju mer som en textfabrik då. Och de har det ganska kämpigt, antar jag. Men det där trivdes jag ju ganska bra i. Men jag har ju alltid känt mer samhörighet med, ja, politiska rörelser och sådana saker än de konstnärliga rörelser som har varit starka under min aktiva tid, kan man säga. Så det är en mening, en viss ensamhet tycker jag har funnits där.
Vad sa dina gamla barndomskompisar då från Vingåker när, ja, när du blev poet och skribent?
Ja, det där var ju, alltså jag kommer att debutera på med min första diktsamling 1981. För det första fick det ju en titel, och då bodde jag i Katrineholm där. Den fick en titel som var mycket märklig. Vid fönstret slår ensamheten ut. Alltså i en litterär värld, alltså, så är det helt okej så här. Men när man stod där inför arbetskamraterna på SKF i Katrineholm och man fick fråga, vad heter din bok då? Så här, vid fönstret slår ensamheten ut. Och det där var ju liksom, jag tror att det alltid varit bra för mig att jag känt av de här avgrunderna som finns mellan världarna. Så det är liksom som i hinduism, det är olika världar så här, som inte har några band med varandra. Men jag blev kallad Shakespeare där, kommer jag ihåg. Och det får man ju lov att säga var ett positivt tecken. Men det där har man ju känt av liksom, att jag har ju lite av det här, den modernistiska världen som faktiskt tar tentakler in i genomsnittsmänniskans värld på något sätt, va? Och det är ganska nyttigt att ha det, tror jag. Man inser att mycket av det som det är väldigt mycket ståhej kring har ingen resonans överhuvudtaget bland större, bredare folklager.
Men blev de sura på dig? Eller?
Nej, jag aldrig. Nej, det kan jag inte påstå. Jag måste tänka efter det här. Folk från Vingåker. Ja, jag håller föredrag på biblioteket i Vingåker, och då har det kommit fram folk att prata. Och då blir det, så här, det blir också en sån här konstig grej, det blir så här mytbildningar om mig som person. Så här, att jag alltid har varit på ett visst sätt. Så här. Någon där var helt övertygad om att jag alltid hade haft fotografiskt minne. Så här, det blir så här, någon som bryter sig loss där och blir lite annorlunda, gör en klassresa, tillskrivs en massa såna lite genialitetsstämplar. Så här. Han hade alltid fotografiskt minne. Så här. Han hörde... Han kunde citera 40 sidor så här. Vilket är helt fel, jag har ganska dåligt med. Alltså mycket sådana här grejer, alltså man var... Men det är klart att men jag har bara mött vänlighet och kärlek, får jag lov att säga, från folk jag stötte på från Vingåker, det måste jag säga.
Hur var du som ung då?
Hur jag var som ung? Jag var nog en väldigt kluven person, alltså, å ena sidan den typiska fotbollsspelaren sådär, va? Jag höll på mycket att spela fotboll och sånt. Å andra sidan, särskilt efter pubertetens inbrott, väldigt trasig, får jag lov att säga. Alltså, det var ju själv mycket, vilket ju i och för sig är vanligt i den åldern och så här, men ganska starkt hos mig, tror jag, med trasighet så där. Det syns ju väldigt mycket i min första diktsamling, som är, alltså, den är ju verkligen skulle kunna användas ganska bra på kurser i psykologi, tror jag faktiskt. Ja, bland det första yrkesval jag funderade på, det var ju att studera till psykoanalytiker faktiskt, eftersom jag också plöjde igenom Freuds alla verk och sådär, Lacan och sådär. Så jag var nog en ganska, jag gick omkring det med väldigt långt hår till exempel, alltså hår ner till midjan ungefär, och såg nog, framstod nog som en främmande uppenbarelse på många sätt, det tror jag. Jag var ju väldigt intresserad av, jag var ganska bra i plugget för att börja med, men sen på gymnasiet så blev det mest trubbel då, så jag hoppade av och så här, och men jag, det, alltså jag tycker själv att jag är ganska kluven, för att jag har en väldigt social sida, det tror jag du känner när vi har, om du går förbi någon bagage, jag älskar att slå mig i slang med folk så där, i största allmänhet. Det är det ena, och det andra är liksom väldigt mycket av ensamhetskänslor som nog har syns ganska mycket, framförallt i de dikter jag har skrivit, tror jag. Och det där, mellan det där har jag pendlat på något sätt, alltid väldigt starkt. Så att det, man får också, och det innebär ju också, det är en bra sak, för man, ibland får man ju, jag har ganska mycket så här motvallsgrej, alltså om jag träffar vänsterpartister då kan jag också börja bli väldigt kritisk mot vänsterpartiet och vice versa, så här. Och nu står jag och tittar på några grannar där, jag undrar om, håller de DN eller Dalademokrater i handen, det är frågan
så här. Jag tycker det ser det är som DN, DN,
ja,
det är
det. Jag tror han prenumererar på bägge faktiskt. Det där är, det, han är med och ordnar jazzfestivalen här. Janne heter han. Det är väldigt bra. Ja, det är ju min fru som står där. Nu ser jag. Ja, just det. Jag såg en stor med björk. Nej, men alltså den där kluvenheten finns ju där verkligen. Och det syns ju när det gäller poesi, vilken poesi jag älskar. Ja, det, jag älskar Walt Whitman, jag älskar Beatnik, alltså den här sociala amerikanska poesin oerhört mycket. Samtidigt så är jag väldigt svag för, låt oss säga, den här långa traditionen som syns hos Rilke eller Trakel till och med, så här, Hölderlin och sådana grejer. Så att jag har nog den här verkliga kluvenheten där, tror jag, som jag inte, jag som jag tycker är bra att ha då faktiskt. Alltså jag har lätt för att prata med någon som, om man sitter på en skogsarbetare i skogen, så kan jag prata om villkoren för att ha en skogsmaskin och så här. Och sen nästa stund faktiskt diskutera Hölderlin, men om jag råkar möta någon Hölderlin fantast på skogsstigen. Och det där tycker jag, ja, nej, men det ser jag som en positiv sak, alltså, får jag lov att säga.
Du lyssnar på 60 minuter med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Göran Greider. Vi tar nu en kort paus för reklam, men är alldeles strax tillbaka.
Thank you.
Vi sitter kvar på verandan vid trädgården på Göran Greiders gård. Och samtalet har nu gått över till att handla om politik. Och vi pratar om dagens socialdemokrati, om den svenska vänsterns svårighet att finna en ny berättelse om sig själv. Samtidigt som något djupt omdanande verkar ha hänt runt Bernie Sanders under primärvalskampanjen i USA. För plötsligt steg en äldre man med idéer långt ut på vänsterkanten fram. Ja, det rörde ju sig om en radikal politik som verkade tilltala en ung publik.
Men hur ska vi väcka en ny Bernie Sanders i Sverige då? Det kanske är du.
Ja, det kanske, jag har ju kanske rätt frisyr i alla fall. Det är helt klart. Alltså. Det,
ja, ja.
Jag brukar tänka, vet du, jag går omkring på gatan så här, i Stockholm och även här, och så ser man gamla så här, vithåriga gubbar med kalus. Ja. Alla går omkring som så här, levande affischer för Bernie Sanders. Det är en ganska lustig känsla. Nej, alltså, jag tror inte att det är idéer som förändrar världen.
Nej.
I grunden tror jag inte det, utan jag tror att idéer, om de ska alla idéer finns, det är bara att gå in på närmaste bibliotek så har du alla idéer du kan tänka dig praktiskt taget. Utan det som förändrar någonting är om idéerna kan landa någonstans och bli burna vidare alltså. Mm. Och det där är ju någonting, det som är typiskt för Bernie Sanders, det är inte Bernie Sanders, utan det, jag ser det som så att där fanns det en slumrande gräsrotsrörelse som råkade hitta Bernie Sanders. Mm. Det kunde ha varit vem som helst. Nu råkade det vara honom där. Man hade ju önskat att han var lite yngre i och för sig. Då. Och likadant i England där med Jeremy Corbyn. Det är inte Jeremy Corbyn som är grejen, utan det var att det var en massa unga vänsterentusiaster som råkade hitta Jeremy Corbyn. Förstår vad jag menar? Alltså att det slumrar nog här och var alltså, verkligen någon vilja till nya berättelser. Mm. Och men, där kan idéerna landa.
Men varför har den socialdemokratiska berättelsen i Sverige kollapsat? Alltså i min värld har den faktiskt kollapsat. Ja. Och det är kanske så enkelt att det socialdemokratiska projektet på ett sätt lyckades någon gång i slutet av 1900-talet. Alltså ta en stor grupp, en stor del av Sveriges befolkning från arbetarklass och underklass in i medelklassen. Ja. Och det realiseras.
Ja, ja.
Och sen så förändrar den nya medelklassen då partiets ideologi och politik och blir mer och rör sig då mot mitten.
Ja.
Och sen så får vi de här valen och de senaste då sossarna och moderaterna nästan har ställt upp med samma politik.
Alltså jag tror det kan ju vara sant. Den här bilden kan ju vara sann. Alltså, jag tror att det mycket handlar om att en rörelse som vill bära en sån berättelse som gäller alla måste komma med nya idéer hela tiden. Och då är det så att den senaste stora idén som Socialdemokraterna hade, den presenterades på 60-talet. Det är ganska länge sedan, så det är sånt som ATP, det starka samhället och sådana saker. Sen försökte man egentligen på 70-talet med löntagarfonder, ekonomisk demokrati, men ingen orkar bära det vidare. Göran Perssons utspel om det gröna folkhemmet var egentligen det sista försöket att skapa en sån här samlande formel för massa människor som skulle kunna, men ingen ville bära det vidare heller. Och det tror jag mycket beror på att vi har haft en nyliberal epok här som har gjort att sådana idéer har varit helt omöjliga att föra fram. Alltså. Men sannolikt är det så att det vi kallar socialdemokrati, alltså jag är själv medlem i Socialdemokratiska partiet, men jag känner ungefär som du gör, alltså att du kanske också är medlem. Jag vet aldrig vilka som är medlemmar.
Jag kan säga
jag ser
så här,
det mer. Ja.
Jag har varit medlem.
Ja, det tycker jag är ganska positivt. Ja.
Ja, det kanske på ett sätt kanske det är positivt. Ja. Eller så. Nej, inte det längre.
Ja. Nej, alltså det. Hur ska man uttrycka det här? Jag ser väl det hela mer realpolitiskt, va? Som det ser ut i parlamentet och så vidare, så måste vi ha ett parti som samlar åtminstone 25% för att det inte ska bli helt högerstyrt allting. Men jag kan inte förknippa socialdemokratin och arbetarrörelsen med någon slags horisontöppnande. Det finns ju inte där överhuvudtaget. Om du träffar Löfven eller Magdalena Andersson, du förnimmer inte ett spår av systemkritik i deras tänkande. Det är helt uppenbart att det är på det sättet. Helt uppenbart. Och därför tror jag att nya rörelser inte kan uppstå inom partipolitiken. Den tiden är förbi. Alltså. Ska det uppstå något nytt så måste det uppstå utanför partipolitiken. Och inte i form av idéer i första hand, utan snarare i form av detta att folk gör någonting gemensamt, alltså sociala rörelser av något slag. Det är nästan det som alltid är nyckeln till allting, att det dyker upp folk, några hundra här och några hundra där och 20 där, som vill göra någonting. Där kan idéer landa. Men tiden är nog förbi. Alltså, socialdemokratin idag är ju i princip ett socialliberalt mittenparti, alltså det går ju inte att komma ifrån. Och jag föredrar ju för sig dem framför alternativen som finns då. Men det är ju ingenting som man kan nöja sig med, att bara godta det minst onda, så att säga. Ja, nej, varje gång man pratar om var något nytt skulle kunna komma från, så ingen har någonting att säga.
Men ett nytt inte Sverige är ju på väg att växa fram, ja, på väldigt många olika sätt. Och ja, en stor fråga är ju liksom migrationen och, ja, och de konsekvenserna, ja, som det för med sig. Vare sig man är socialdemokrat, ja, eller inte, vare sig, ja, man lanserar en berättelse eller inte.
Ja. Alltså, hur en ny berättelse än ser ut, så måste den vara rymma en idé om globalisering. Alltså, det går inte att komma förbi. Och då gör jag alltid den decisionen att vi bör tala om globalisering som något positivt. Men vi bör ha också det här begreppet världskapitalism. För det är inte bra när människor använder begreppet globalisering och där räknar in att Coca-Cola finns i varenda land numera, eller något sånt där, att det är en massa transnationella företag. Som vi bör skilja mellan globalisering, som jag ser det, som en fantastisk ny nivå i planetens medvetande. Det är nog helt nytt att det ser ut på det här sättet, att en människa i Kina har någon sorts kontakt med vad som vi gör här liksom. Det är helt nytt alltså. Det är en fantastisk början, och det är globalisering i kulturell mening, politisk mening och så vidare. Men sen har vi de här stora frågan med världskapitalism, alltså, där det handlar om ekonomiska ojämlikheter, drivkrafter, ägarkoncentrationer och sådana saker. Det bör inte räknas i den här globaliseringsspalten, så att säga. Det är viktigt att skilja det åt, men det måste finnas med när idén om globalisering. I praktiken så är det fortfarande så att nationalstaten till exempel, den får mindre och mindre makt för varje år som går. Det är ingen tvekan om det på det sättet. Men den kommer fortfarande ha väldigt stor betydelse, säkert i 4-5 generationer till. Mm. Så om man är vänster, så måste man ha en teori om hur nationalstaten ska agera i det här globala sammanhanget. Ingen tvekan om detta. Men det måste finnas med där. Och felet med, om vi tar folkhemmet, det var en nationell grej. Byggandet av välfärdsstaten på 60-talet, som var sossarnas idé, den var lite mer global på sätt och vis. Det är till och med mycket så att det är den idén som fortfarande gör att krigsdrabbade människor från Syrien tänker Sverige, det är nog bra liksom. Därför att det är Palmes, det är hela den här idén om social jämlikhet och så här, det drar, det är en fantastisk vinnargrej fortfarande. Mm.
Men jag måste ändå passa på att fråga där, för det här måste ju varit i höstas. Du var ju ändå en av de första, vad ska man säga, vänsterdebattörerna, ja, som gick ut med en, jag vet inte vad jag ska använda för ord här, ja, så att det inte blir fel, men jag uppfattar det som att du, kan det vara så att det skedde i Studio 1? Jag kommer ihåg att jag hörde det,
jo,
i alla fall.
Det kanske inte var, det jo, var, det var nästan bland de, jag har för sig skrivit någonting kort någonstans där. Mm. Nej, men jag, och det var många som hörde det där och blev chockade, tror jag. Även på vänsterkanten, som tyckte att jag hade gått till höger ungefär.
Ja, ge en bakgrund. Vad var det som hände i Studio 1 då?
Ja, om vi tänker oss tillbaka den här mest upphettade, uppjagade situationen i höstas. När det pekar mot att komma 150 000 flyktingar från Syrien, Afghanistan och så vidare. Och samtidigt så pågick det, var förväntan i luften om att nu måste riksdagspartierna bestämma sig för en uppgörelse som på något sätt får kontroll över detta, begränsar migration, invandring eller flyktingmottagande på något sätt. Och då har vi ju haft den här situationen, på vänsterkanten har man ju egentligen inte problematiserat det här, va. Jag håller med om alla värderingar på vänsterkanten, ta emot så många som möjligt etc. Det är vår plikt och så vidare. Och på högerkanten hade vi den här idén om vi står inför en kollaps. Alltså väldigt uppjagat. Det är nästan så vi glömt bort nu hur uppjagat det var för bara ett halvår sedan. Alltså. Och samtidigt så träffade jag väldigt många folk från kommunerna. Det kunde vara kommunalråd, som miljöpartister till och med, som var förtvivlade. Hur ska det gå med det? Vi kan inte fixa det här med skolan. Vi har inga socialarbetare och så vidare. Och vad jag försökte göra då var helt enkelt att, och det var ju ett avsteg från en sån här doktrinär vänsterlinje, säga detta att vi måste få till stånd en migrationspolitisk överenskommelse som gör att folk känner att politikerna har någon sorts koll på detta, någon sorts kontroll över detta. Och därför föreslog, tyckte det var rätt att man helt enkelt stramade åt migrations- eller flyktingpolitiken.
Var det här före Löfven hade haft sin presskonferens?
Ja, det var det. Före. Ja, det var under den hösten. Det var ju väldigt uppjagat. Och jag har försökt formulera där efterhand där, som att, det är så här pretentiöst, men att formulera en tredje linje i flyktingpolitiken som går mellan den här kollapsteorin på högerkanten och mellan den här på vänsterkanten, den här idén som säger att vi har inga begränsningar överhuvudtaget. Därför att vad jag såg under hösten, det var ju detta att hade det fortsatt som det såg ut att göra då, då hade vi snart haft ett Sverigedemokratiskt parti på 30-35% till exempel. Regeringen hade fått avgå, man kan vara helt säker på. Vi hade haft en högerregering förmodligen som hade drivits på, piskats på av Sverigedemokrater som hade skapat en mycket mer xenofob politik än vad det nu blev fallet. Va? Då hamnar man i det här realpolitiska dilemmat. Alltså. Det jag tyckte att det är rätt att strama åt flyktingpolitiken. Men jag har ju alltid varit noga med betonat med alla förbehåll att okej, vi inför tillfälliga uppehållstillstånd, men tro inte för ett ögonblick att detta är bra för integrationen. Det är tvärtom väldigt dåligt. Så fort som möjligt så man kan ta bort det här med tillfälliga uppehållstillstånd, låt oss göra det. Sen försökte jag lägga till ytterligare en våning på det här faktiskt. Men det är detta, väldigt mycket av flyktingpolitiken bygger på FNs flyktingkonvention då, som är tillverkad efter andra världskrig och anpassad till att det kommer 25 östeuropeiska dissidenter som Palme åker ut i Arlanda och tar emot ungefär. Väldigt långt från vår situation. Så jag har ju faktiskt fört fram den här idén att det bästa nu vore egentligen att ett land som Sverige deklarerar att okej, vi sätter ett generöst högt tak här på låt oss säga 80 000 flyktingar per år. Vilket är enormt mycket historiskt sett. Därför att då kan vi planera för det här. Då kan vi säga att politikerna har kontroll. SD behöver inte växa på grund av det här. Vi kan ha kontroll på det. Och vi slipper de dödliga resorna över Medelhavet. Du hörde en lång realpolitisk diskussion där. Mm. Men jag märkte ju detta att och i botten på det här fanns det också ett resonemang som jag tycker är nödvändigt som vänstern inte lyckas föra om hur ska nationalstatens roll se ut idag. Va? Vi vet att globaliseringen finns där. Bara en idiot kan förneka att den finns där. En fattig människa från Aleppo vet idag ganska mycket om hur det ser ut i Sverige och så, här, och så vidare. Det här finns här liksom. Men nationalstaten finns där fortfarande. Det är där som demokratin fortfarande har någon innebörd. Mm. Den har inte på global nivå så att säga.
Men det är väl det här som är den stora paradoxen för idealisten, ja, och kanske traumat. Ja. Att nationalstaten med dess tydliga, ja, gräns, ja, har historiskt sett varit en förutsättning för, ja, att ett Sverige kan, ja, bli på det här,
ja,
sättet.
Så är det.
Samtidigt,
ja,
är ju den gränsen,
ja, moraliskt felaktig så att säga, om man uttrycker så enkelt. Ja. Så, alltså man får leva med den dubbelheten. Man måste också, det är ju en av de här dygderna som jag tycker hör ihop med att vara modern i någon mening. Att du måste kunna vara splittrad. Alltså du kan inte hitta, alltså jag ser ju hos högern finns det ju en enorm känsla av att nu hittar vi den slutgiltiga lösningen. Vi stänger alla gränser totalt för all tid och odlar bara vårt etniska svenska. På vänsterkanten hittar vi egentligen ganska motsvarande doktrinär hållning faktiskt. Där man absolutifierar flyktingkonventionen och helt struntar i att SD ligger på 30% och så här. Och då måste man, tycker jag, om man vill vara en intellektuell som kan stå för det man säger, alltså, så måste man tänka igenom alla dimensioner här och undvika de här fällorna av absolutism som finns på bägge sidor, tycker jag. Och det, när jag säger detta så är det egentligen ett uttryck för socialdemokratisk pragmatism.
Linje 3. Det blir alltid linje 3 i svensk politik.
Och det är en tråkig hållning, men det finns en fantastisk sak med det där också. Jag vet, jag försökte få, jag vet inte hur det går med det här, men han håller på med annat här, men vi funderar på Suen och jag skriver en bok om reformismen. För det finns ingen bok om reformismen, vilket är jättekonstigt. Därför att reformismen har ingen riktigt entydig teori, va? Det går inte att slå fast något, det reformistiska manifestet. Så där, va? Det är svårt att hitta sådana kärnformuleringar. Men det skulle verkligen behöva formuleras ett slags, det som är storheten i den reformistiska pragmatiska hållningen, att hitta de här punkterna som blir kompromisser i hög grad. Och inse att det där är just kompromisser och inte slutstationer för någonting, va? Så man fortfarande är i rullning mentalt, intellektuellt, politiskt. Det är ju en ganska viktig uppgift. Som jag är ju väldigt besviken på vänstern att de inte har klarat av att diskutera det här. Alltså, för det är ett faktum, vill jag påstå, att vänstern är väldigt dålig på det här. Man bara trycker bort frågorna, helt enkelt. På högerkanten är det ju ännu värre. Där exploaterar man ju nyanlända och skräcken för dem. Så att det finns ett enormt utrymme för pragmatismen här.
Men vad fick du för reaktioner då efter det?
Ja, det var ju, alltså det vanliga var ju det här, att det var en massa folk från Vänsterpartiet, Socialdemokratin, Miljöpartiet som hörde av sig. Du har helt rätt. Jag önskar jag kunde säga det här också i offentligheten, men det var faktiskt var det såna här reaktioner. Sen var det väldigt mycket så här anklagelser för att vara rasist och såna saker. Om man nu gillade migrationsöverenskommelsen så blev jag ju då anklagad för att vara rasist då, helt enkelt, vilket är, jag förstår ju, alltså en ung 18-årig aktivist, jag hade ju sagt likadant när jag var den åldern, så jag kan inte bli upprörd för att, för mig är det så att jag delar ju värderingarna på den här vänsterkanten men inte de praktiska lösningarna. Men jag blev ändå lite skakad över att beredskapen och viljan att diskutera de här extremt svåra frågorna var så svag, alltså. Det får jag lov att säga, alltså. Därför att jag kände vänsterskribenter som hör av sig per telefon och tycker att ja, du har rätt där, men jag skulle själv inte gå ut och säga det. Då är det ett problem, liksom.
Då stämmer den här åsiktskorridoren, ja, i så fall.
Det ligger lite i den faktiskt, det får jag lov att säga. Men jag vill inte ansluta mig till åsiktskorridorsteoremet fullt ut. Därför att det är också så här att den stora vinsten med att det har funnits en sån här stark värdering för flyktingmottagande är ju detta att Sverigedemokraterna sitter inte i regeringsställning. Vi har en sån här grundmurad, och jag har ju varit själv på massor anti-SD-demonstrationer, grundmurad, nästan folkrörelseliknande ställningstagande mot den här typen av rasism. Och det har varit väldigt bra, alltså. Om du förstår vad jag menar, alltså, det har byggt en grund som är bra att stå på inför framtiden. Och därför kan inte jag ställa upp på det här med åsiktskorridoren, därför att jag menar att det är så att en majoritet av svenska folket ställer upp på den här flyktingtoleranta hållningen, va? Vilket jag är oerhört glad över. Och jag gör det också. Det är bara att det finns praktiska svåra situationer där man på kort tid, som det nu var frågan om, inte klarar av att ta emot 150 000 om året i flera års tid. Därför att det skulle ställa till så mycket trubbel.
Men hur skiljer sig ditt perspektiv eller din syn på den här frågan? På vilket sätt är det en beroende att du delvis bor här i Dalarna? Ja. Jämfört med en ledarskribent på Aftonbladet, ja, som alltså bor på
lite
Söder.
Grann, ja, lite grann är så att jag vet ju situationen var i Borlänge till exempel. Alltså, det är inte lätt att vara kommunalråd i Borlänge. Jag vet också det positiva som ägde rum. Bara nu senast i söndag, så jag var ju på demonstrationen mot Nassarna här. Fantastisk uppslutning från antirasister i Dalarna. Jag vet hur det ser ut i Norberg. Liksom. Det är klart att det är en jättesvår situation. En liten kommun där det plötsligt är väldigt många flyktingar som måste ha skolgång och alltihop. Och de har fixat det ganska bra. Så här. Men samtidigt har SD vuxit till vad det nu var där, hög procent. Och den här typen av svårigheter har ju många vänsterintellektuella inte alltid sett, va? Av det enkla skälet att man ser inte på Södermalm. På Södermalm finns ju inte en flykting i någon synhåll någonsin. Inte ens i Årsta finns det. Liksom, du får åka väldigt långt, du får åka till Södertälje i princip. Jag har ju pratat med kommunalpolitiker i Södertälje som berättar om sådana grejer som lägenheter där, jag vet inte vad det var nu, två år där det bor typ 10 personer och sådana grejer som försvårar skolgång och allting. Den typen av reella problem måste man ju ta in i den totala bilden när man avgör hur man ska göra här. Och där tycker jag väl att det har varit dåligt även från, jag menar, man tar en sån egentligen pragmatisk politiker som Jonas Sjöstedt, tycker jag inte heller riktigt har kunnat ta in hela bilden där, alltså. Ja. Nej, det är, alltså, det är inga roliga frågor att diskutera, det är helt klart, alltså. Och det viktiga är ju detta att vad man än har för praktiskt ställningstagande nu, va, så måste man ha på sikt den här hållningen att Sverige bör i all evighet ta emot så många flyktingar vi bara kan. Liksom. Det finns ingen väg förbi detta. Det här är flyktingens tid vi lever i. Finns ingen väg. Det kommer säkert klimatflyktingar förr eller senare också. Men vi måste se till att fixa det så att det blir möjligt att hantera utan att de bästa sidorna av vårt samhälle brakar ihop. Va? Det är ju det handlar om. Men där är det ju svårt alltså. Det är inga lätta saker. Men jag har inte, det är inte så att jag har lidit av att jag har tagit ställning. För jag vet, det är många som håller med mig. Och jag har ju skrivit ganska, tycker jag själv då, nyanserat om det där i både Expressen tror jag och Aftonbladet och DN och olika håll. Men du vet själv hur infekterat det är liksom. Så är det ju verkligen.
Vi har suttit här nästan en timme nu. Så jag tror bara jag har en fråga kvar. Mm. Den är ganska svår, eller den, ja, den kanske inte alls är svår. Okay. Jag vet inte.
Ja, men, jag tar en klunk hjortrondryck här.
Ja, du får göra det och stärka in mig. Men, ja. Jag har hört och läst någonstans, jag tror knappt jag minns var, att du en gång fick... Att du en gång fick en uppenbarelse av Jesus.
Ja, faktiskt. Ja. Jag har skrivit, alltså jag har... Här kommer in på en svår fråga. Jag vet inte vilken ände jag ska börja här. Jag har i och för sig alltid läst evangelierna och Bibeln och så. Koranen, alla de här stora världsreligionerna. Jag har skrivit ganska mycket om Koranen sista tiden bara för att... som det ser ut med islamofobi och så här. Nej, men alltså... början av 00-talet här, alltså... öppnades ju en oerhört dyster tunnel nästan. Terrordåden mot 11 september mot World Trade Center, kriget i Afghanistan och sen några år senare det här med invasionen av Irak. Det är ju där, det är den logiken vi lever i fortfarande, den mörka tunneln. Och jag fick ju verkligen politisk depression där i början av 2001-2002. Min far gick bort också något lite tidigare än det där. Och jag tror aldrig jag varit så nere någon gång som i början av de där åren där. Alltså, jag kände mig verkligen malplacerad överallt liksom. Var verkligen oerhört deprimerad. Jag kan se det av de dikter som jag fortfarande har kvar. En del av dem publicerades sen i diktsamlingen som det Jakobsbrevet. Men där var det verkligen så att en, ja, nu minns jag inte exakt där, men typ någon novemberdag så när jag var knappt orkade stå på benen och titta genom lägenheten, då i Årsta var det där, så tyckte jag för en sekund så passerade förbi en så här hallucinatorisk bild av Jesus gestalten så här. Tänkte nu har jag blivit galen så här, liksom verkligen. Så jag sa ju inte det till någon egentligen så här, men jag skrev ju en massa dikter och en del av dem där flöt in i, men det, jag är ju sådan att jag ser det här som en händelse i mitt psyke. Jag ser det inte som en... Men sen när jag skrev om det där i en diktsamling och sen var det några så här olika guds eller så här samtal i kyrkan, så jag pratade om det lite grann. Och det bara välde in brev från den ena galnaren än den andra. Alltså, jag hade en liknande upplevelse, säger någon så här. Jag stod på en gata. Så här. Men det där har betytt någonting för mig. Alltså, jag har, de som läser mina diktsamlingar har ju sett att de som har kommit då efter en som heter Jakobsbrevet och ytterligare två senare diktsamlingar har ju sett att det finns ett religiöst tema där. Alltså. Det är ganska försiktigt egentligen. Därför att jag tror ju inte på tungomålstalande eller sånt där. Och jag tror på att politiken ska vara helt sekulär. Jag vill inte... I Mellanöstern, frågan är om Gud har övergett Mellanöstern eller om han är där allt för mycket. Liksom. Man vet inte vilket som är roten till problemet. Men det har haft den goda sidan med sig att de senaste 10-15 åren, så jag tycker att jag har ju läst ganska mycket religionsvetenskaplig litteratur och så här. Och jag tycker jag verkligen har fått stiga in i också en sån enorm hall eller en enorm reservoar av mänskliga erfarenheter som religionen har förvaltat i de heliga skrifterna eller i berättelser utanför där, i teologi till och med så här, och i litteratur då. Vi kan ju inte förstå ens hälften av vår europeiska litteratur utan kristendom och så här. Så att det var en fantastisk, för mig är det lite grann som att jag tyckte jag hittade en källarvåning under min socialistiska övertygelse, där det gick omkring människor en gång i tiden för 2000 år sedan som faktiskt hade en idé om ett jämlikt samhälle på denna jord liksom. Det var det som var grejen. Sen uppfanns kyrkan, hela passionshistorien som ett sätt att slippa tala om det där egentligen, om man nu ska uttrycka mig så här. Men där, för mig har det där varit viktigt alltså, att hitta den där. Religionerna har verkligen förvarat och förvaltat en massa erfarenheter som inte egentligen syns någon annanstans. På gott och ont, det vet ju alla som läser Bibeln att det är fruktansvärda saker som står där sida vid sida med de mest upphöjda, häpnadsväckande saker. Men det är klart att någonstans har det gått, jag har varit ute ganska mycket i kyrkor, alltså i 15 års tid, alltså, och pratat i församling och läst dikter och sådär. När jag grävde en rabatt här, bland de första rabatterna jag grävde jag i form av en fisk. Och det var den kristna tidiga symbolen som man kan hitta i katakomberna under Rom. Så, fortfarande. Så att någonstans, för mig till exempel trädgården, är ju någon slags religiös uttrycksform i sista hand.
Vi kommer ju från en trädgård.
Ja,
enligt Gamla testamentet.
Ja, den historien är ju, ja, den är ju så oerhörd, den här historien om Edens lustgård. Och den, när man läser Koranen så är den, det är det som upprepas hela tiden. Det står ju mer om Bibeln. Alltså jag skulle tro att folk som är troende muslimer har större bibelskunskaper än vad kristna har, eftersom det är så mycket om Edens lustgård till exempel. Persiska poeter från 1100-talet, trädgården är inkorporerad i det religiösa. Så för mig har det där betytt ganska mycket. Men det är ju samma sak där, att säga sig ha sett en Jesusgestalt singla förbi genom medvetandet, det är nästan så att det slår att ta ställning för en hårdare flyktingpolitik i förhållande till vänstern i alla fall.
Att det är ännu mer provocerande.
Ja, det blir liksom, ja precis, att det, men samtidigt ska du veta, jag träffar ju, det var den förra ärkebiskopen när jag träffade i någon sammanhang, jag sa till honom så här att du vet väl om att nästan alla präster som nu utexamineras, antingen av vänsterpartister, miljöpartister eller vrålfeminister allihopa. Alltså. Det har ju blivit så i särskilt svenska kyrkan. Alltså. Det är ju otroligt mycket radikalism i svenska kyrkan. Kanske inte på de högsta nivåerna, men så fort du träffar någon vanlig präster här, så är det ju väldigt, särskilt kvinnliga präster, är ju väldigt radikala. Då. Det är gröna frågor och allting. Så för mig har det där varit en lång resa. Så lite, jag har inte skrivit särskilt mycket om det egentligen. Därför att jag ser det i hög grad som en privatsak också, va? Även om det här uppdelningen privat och offentlig, den är ju bara ett provisorium egentligen. Och jag tycker ju inte heller inte då att religion ska blandas in i politik. Det är livsfarligt, det ska vi absolut hålla oss borta från. Men för mig personligen har det betytt väldigt mycket, så måste jag säga. Så jag brukar ju kalla mig troende. Det är ungefär det jag brukar kalla mig för. Men det är alltså, jag har ju stått i församlingar och bråkat med folk som är biblicister. Så här, för jag tror inte att Jesus... Jag tror att Jesus dog på korset till exempel. Och att, jag brukar formulera det så att Jesus gestalten kan återuppstå inom oss. Ungefär som Martin Luther King. Eller, tanken på det är så stark. Men du kan inte ana vilka strider det kan utlösa i det fördolda ute på ställen. Så och det där är ju en fantastisk... Men jag ser det som en vandring genom ett enormt landskap av erfarenheter. Som delvis det moderna också har trängt ut då. Så man har, jag håller på att säga, man har nytta av det, men man har också nöje av det, så att säga. Plus att det är så lite av litteraturen som man kan inte ens förstå Pasolini om man inte läser Bibeln, alltså. Man kan nog inte förstå Brecht heller, antar jag. Så att det är nästan så att, ja, nej, det för mig har det varit en ganska viktig resa där, tycker jag.
Men man brukar ju säga så med, vad ska man säga? Eller jag brukar tänka så kring olika religiösa uppenbarelser, att det är egentligen onödigt att tala om de är sanna eller falska eller påhittade eller psykologiska eller mytologiska eller övernaturliga eller vad som helst. Ja. Men det enda viktiga är att se till konsekvenserna.
Ja. Nej, alltså precis, det har ingen, det jag tyckte mig se, det har ingenting med, det går inte att mäta, väga, iaktta, så att säga.
Men hur förändrades det?
Alltså jag i mitt handlande så blev det så, jag började läsa en lite annan typ av böcker till exempel, det har en viss betydelse om man är en som läser mycket och så. Och sen kommer det väl en slags tankfullhet över en, alltså, jag kan inte säga vad det är riktigt, en slags tankfullhet. Jag menar, det är lätt att, man blir ofta uppstressad och uppjagad över ena och andra, men det finns ändå då, tycker jag fått lite grann från den här upplevelsen, en slags tillförsikt där, alltså det finns något tusenåret här som är mycket viktigare, liksom, som finns närvarande. Och det där gör att man på sätt och vis går lite stadigare på jorden, helt enkelt. Så är det, tror jag.
En sista fråga här då. Nu sitter vi ju här i början av maj och väntar på att ditt Eden ska väckas till liv. Ja. Det är ju fortfarande lite slumrande faktiskt.
Ja, det kan vara.
Det är mest plastblommorna där borta som
ja,
lyser.
Ja, de är fina faktiskt. Ja.
vad ser du mest fram emot i trädgården här den närmsta tiden?
Ja, den närmsta tiden är väl egentligen när fruktträden blommar. Alltså. Plommonträdet, kanske också päronträden, men jag fruktar det värsta. Men päronträden, äppelträden, när de blommar, då... det är någonting med fruktblom. Alltså, det känns som att... ett blommande, eller körsbärsträd, det där fina står körsbärsträd, det är nästan finaste blommorna av all. Men det är någonting egendomligt, alltså blommande fruktträd är ju, framstår vi som enorma lyckliga kolonier av fjärilar som har ett stort bönemöte där. Och det, ingenting slår det här med blommande fruktträd alltså. Men det är samtidigt så mycket osäkerhet och ångest. Men det räcker med att det är kallt de där dagarna så blir det ingen frukt ens en gång. Och det är lätt hänt här, alltså. Det är över hela Sverige, men man vet aldrig. Men det är nog det jag ser fram emot mest varje år, alltså blommande fruktträd. Det finns ingenting som är vackrare än detta.
Du har hört 60 minuter, ett program för Expressen Kultur med mig, Erik Skylt. Dagens gäst var Göran Greider. Mailadress till oss är 60minuter@expressen.se. Adressen kan skrivas både med bokstäver eller siffror. På Twitter, där har vi hashtaggen 60 minuter. Musiken, det var Kimiko Ishizaka som spelade ur Johann Sebastian Bachs Goldberg-variationer. Brendan Kinsella framförde en aria av Bach på piano. Och sist här hade vi Ludwig van Beethovens första pianosonat i F-moll. Pianist, det var Daniel Wiesey.
Det här var en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.